Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast då. Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och Emil Sjölin. Vi har ju dubbla finalserier att prata om. Men jag tänker att vi inte ska börja i den änden, utan vi ska börja med ett litet quiz. Det finns endast två frågor då. Och frågan är...
För oss eller lyssnarna?
Vad sa du? Ja, egentligen till er, men jag tror att när jag ställer frågorna till er så tror jag att lyssnarna också kommer försöka svara under tiden. Detta hände då i lördagskväll. Då avslutade Tåström sin turné i Globen på hemmaplan. Mycket mäktig spelning. Jag var där. Det första jag ser när jag går in i Globen är... två handbollsrelaterade personer. Jag ser dem på avstånd, så de har inte sett mig. Vilka är dessa två?
Oj. Axler känns Tåström kompatibel.
Mm. Det är verkligen en bra gissning faktiskt. Jag tror han, om jag tittar så här på publiken som var på Tåström, så tickar han många boxar. Han har åldern, han har frisyren, auran. Ja, men han skulle absolut kunna vara där, men det var inte han.
Skurus för detta tränare Mats Kardell var där. Sen är ju frågan om du såg honom eller inte.
Ja, det är ju också, han är ju, det visste man ju att han var där, så att säga. Men det var inte han jag såg. Nej, men det finns en Bayern-koppling.
Aha. Ja, Kalle och Ann är ju galen i Tåström.
Jajamän, Kalle Mattsson och Ann Hopfgarden. Det var så jävla kul. Ja, av, jag vet inte hur många pers det var där inne, men det måste ju vara 25 000 liksom. Eller, nej, kanske 15, inte vet jag. Men det absolut första är deras två ansikten glida förbi. Båda såg taggade ut.
Han har också ett huvud som är lätt att se på avstånd, Kalle Mattsson.
Fråga mig om han bar skjorta eller inte.
Jag träffade Kalle i fredags, då bar han skjorta. Och han hotade med att dra in vår veckopeng på grund av dig, Josef. Men jag sa att han kunde swisha mig och ge mig direkt istället.
Ja, det är bättre. Ja, men han hade skjorta på sig även på Tåströmspelningen. Så att det, alltså, han har verkligen kommit upp sig nu.
Tesen lever, eller...
Mm. Men det finns också något väldigt snyggt Bayern-aktigt. Jag var ju där med en kompis som inte hade någon handbollsconnection, så pekade så här: kolla, där är Hammarbys vd. Det tyckte han var väldigt läckert att vdn går på Tåström. Men du vet väl att... Ja, slut på quiz. Nu vill jag ha lite puls från hallarna. Och jag tycker att vi börjar med Skurus-Sävehof-serien. Och Charlie, du som har varit nära spelarna och ledarna. Jag tycker att den här serien ser lite grinigare ut än vad det brukar göra.
Jaha.
Och då menar jag inte grinig som är lipig någon... eller så, utan att det slängs lite käft. Det är lite arga blickar. Någon som liksom lyfter upp någon eller puttar ner någon eller tar bollen eller så.
Jag hade faktiskt samma tanke i framförallt match 2 från Sävehof. Att det kändes nästan som att det var något de hade liksom pratat om. Att de kom en helt annan attityd. Vi kanske ska börja i match 1 i och för sig. Men de kom med ett helt annat uttryck i match 2 och tänkte på samma sak faktiskt.
100% enig att det var en enorm attitydsskillnad från Sävehof-håll i attityd 2. Eller attityd 2 i match 2. Tänkte ni på det allra första som hände eller?
Mm. Den är uppskriven som en liten anteckning här. Att, jag gissar då att du tänker på det här när det skakas lite hand och det är lite lugnt och stilla. Så tar Jamina Roberts bollen och sular in den rätt på linjen och så pang, är det igång.
Ja, precis. Exakt den tänker jag på. Alltså motsvarigheten till att någon har... sparkat ut bollen över sidlinjen i fotboll. Så tar de andra bollen och kastar inkast och försöker göra mål.
Är det här grisigt eller inte?
Ja, men jag är ju i mångt och mycket en cyniker. Men här tycker till och med jag att det är lite väl över gränsen. Det var ju till och med en tidningsartikel för 2-3 år sedan när Önnereds Ida Mikkelsen gjorde det detsamma, bara då mittsexan då valde att spela tillbaka bollen då. Hon var inte riktigt med, hon var inte med på samma noter. Men nu Haggerty tog ju läget, vilket ju också är känns ju rimligt ändå att det är svårt att ha sån överblick liksom att tänka att man inte ska göra det.
Det är ingen som heller kan lasta en domare för att inte tänka.
Nej, precis.
Vi håller den här linjen nu kan man ju också tänka. Nu håller vi ihop som lag här. Jag är ledsen.
Ja, men hon missade ju ändå så att hon liksom.
Ja, precis. Hon gjorde det så. Jag tar frikast istället.
Ja, exakt.
Utstrålade hon det kroppsspråket också som när en domare liksom inte vill ge 2 minuter till bänken, men pappa delegat har sagt att nu har hon stått upp här. Mm. När han kommer ut och liksom, alltså jag spelar i samma lag som delegaten, så jag måste ju ge dig 2 minuter, jag vill egentligen inte, men nu är det så.
Snyggt noterat, men ska vi ha lite kronologi i det då, så får vi väl börja i första matchen. Och vad var det då som hände där?
Alltså, jag tycker så här att, enkelt förklarat så gjorde Sävehof en väldigt bra match i Nacka bollhall när lagen möttes där i, kan det varit februari? Mars kanske? Februari tror jag.
Du tänker på andra seriematchen då? Alltså andra gången de möts i serien?
Precis. Ja, då hade ju Sävehof förlorat på hemmaplan, spelat kryss 2 gånger i kuppen och sen förlorat på shootout. Så att Skur hade ju helt klart övertag, men den här matchen så dominerade Sävehof och fick väldigt fin, hittade väldigt fina ytor i det här för mättförsvaret som Skur praktiserade. Och min känsla när jag såg match 1 var att Sävehof, liksom, det såg ut som att de tänkte att vi gör bara samma sak nu. Vi löste det sist. Men givetvis hade Skur så här, okej, det här gjorde de sist mot oss. Det ska vi inte gå på, så nu styr vi om här. Plus att De Jong var med nu, hon saknades i seriematchen. Och det är klart att det är en försvarsspelare av rang att få in i ett sånt försvar. Det kändes som att Sävehof var lite naiva, tyckte jag, i match 1. Och trodde att det skulle lösa sig. Medan Skuru var jävligt pålästa och spelade liksom en väldigt bra bortamatch. Spelade långa anfall, tålmodigt och hade en systematik för att liksom stänga ner Sävehofs framförallt genombrottsförsök. Sen är det ju, alltså, det ska vi återkomma till på alla de här finalerna egentligen, att det är ofta tillfälligheter och i slutändan så skiljer det bara några mål och det hade lika. Alltså så här, några grejer till som gick Sävehofs väg så hade de kunnat vinna match 1 också. Men det hade inte känts logiskt utan Skuru var helt klart bättre, tycker jag, den matchen. Och det är min övergripande känsla att Skuru var taktiskt bättre förberedda till match 1 än vad Sävehof var.
Ja, jag håller helt med, för att vi pratade lite om inför slutspelet det här med att framförallt kring herrarna och just IF, tror jag, att liksom att lite, ja, men nu är det slutspel, nu kommer de höja sig lite, och att Sävehof efter en så pass enkel kvart och semifinal liksom lite glömde bort det till match 1. Det här med, men att Skuru då tog till fasta till det och skruvade ännu mer på små detaljer som man ju gör i matcher mer än i den vanliga serielunken, så att säga. Och att Sävehof blev lite tagna på sängen och tänkte att ja, men vi kör ju på som vi alltid har gjort. Det som lite, nu är det ju alltid lätt att sitta med så här i efterhand och säga, men att det som lite, liksom lite bekräftar det är ju Sävehof själva. För att det var ju en verkligen total scenförändring i hur Sävehof agerade i match 2 då. Alltså dels att de, nu såg jag bara 15-20, men att de liksom så här la på lager i sitt taktiska spel, i sitt försvarsspel, justerade grejer, går upp på någon typ av 5-1. Sned 5-1 mot Bjärrenholt och massa sådana grejer som man liksom kan förvänta sig redan i match 1. Men att de blev liksom lite tagna på sängen av att det var final, kändes det som, vilket ju är extremt märkligt och ett underbetyg till framförallt tränarteamet. Jag tycker att i match 1 så spelade Sävehof formidabelt försvarsspel, men bara i ungefär 6-7 minuter där de var jätteaggressiva och bjöd inte på någonting. Sen så helt plötsligt när Malin Bernhold, tror jag, gör Skurus första mål, så blev, så vet jag inte vad som hände, och Sävehof blev, alltså det var ju tydligt att de ville locka till skott utifrån, men i den liksom så här tänket att tro på sitt täck och målvaktsspel, så var det att de blev väldigt defensiva och framförallt passiva, vilket såklart passar Skuru jättebra. Mattias Holmberg fick sätta spärrar på allt och alla, eftersom de bara stod på en rak linje i princip på 6,5 meter och väntade in dem liksom.
Bjärrenholt var ju väldigt bra i första halvlek i den första matchen. Jag tror hon hade handen på antingen då att hon gjorde mål eller assist typ de 10 första av Skurus mål.
Ja, det kanske var så att det var så många. Jag tycker även i andra halvlek att det är först då som Mattias Holmberg börjar komma igång rejält, och då tror jag att det är Bjärnholt som spelar in till i princip alla dem också. Hon var ju riktigt bra. Det var ju ganska så här, på sätt och vis ganska klart att okej, vad behöver Sävehof göra? Jo, de behöver se till att Bjärrenholt får mindre yta.
Mm.
För gör de det, då får Mattias Holmberg mindre. Och punkt 1. Punkt 2, vi måste ha lite andra offensiva kreativa lösningar här. Det vi tänkte skulle räcka räcker inte. Och det som jag kan imponeras över och som faktiskt förvånade mig, det är att på 3 dagar som det skiljer mellan de här matcherna då, att hinna sätta inte bara så här nya spel, men också att hitta tajmingen i det. För när jag ser tillbaka på match 1 också, så kan jag ibland tycka att det egentligen inte är själva spelvalen som är fel, utan tajmingen, att passningen från mittnia till vänsternia kommer för tidigt så att Bjärrenholt hinner ställa om på sin centerposition, och att de har fel utgångspositioner, de ligger för tätt i mitten allihop, äter uppförandes ytor och allt det där. Och det är ju sånt som, alltså, att ändra på en sån grej, det är ibland svårare än vad man tror. Och att de då helt plötsligt till match 2 kommer superresoluta, har nya spelval och dessutom har den här att tajmingen på kantens inlöp är i precis rätt ögonblick som mittnian släpper den till vänsternian som går brett och utnyttjar den här lilla oredan. Alltså, det imponerades jag av i Sävehofspel, att de på relativt kort tid kunde komma upp med så många nya lösningar och så fick de utdelning på det direkt.
Fråga då, tror ni att det är att de så att säga har blivit bättre på timing, eller tror ni att det är en följd av att man är påkopplad, tänd, gör grejerna så maximalt man kan?
Ja, men du får gärna ta den, Josef.
Ja, nej, men jag tycker att det är ju såklart alltid tråkigt nog en liten av en blandning på det där. Det är klart att de har säkert finslipat i det. Samtidigt så tror jag att mångt och mycket, eller en del handlar också i att Skuru inte är lika beredda på det som komma skall i match 2 som de var i match 1. Hade de ju total kontroll över exakt allt i princip startade med att Jamina skulle vinna man, och jag gissar att de Skuru hade pratat i en timme om hur de skulle, för de var väldigt så här klara i sin rollfördelning i de man starterna som Jamina hade när de i första halvlek när de spelade på vänster nia. Det blev lite mer oreda i Skurus försvar i match 1 när de bytte bort, fick in Frida Rosell på vänster nia och Jamina ut på höger, för då var det liksom lite oj, det här har vi inte snackat ihop oss om lika mycket. Och jag tror att det är då till match 2 var det också en stor skillnad för Skuru då.
Ja, för där såg det ju också ut som att Skuru gjorde exakt samma misstag som Sävehof i match 1, att de inte så här, de kunde inte föreställa sig att de skulle göra något annorlunda. Så såg det ut. Jag fattar att det inte är så. Det är ju liksom ett rutinerat ledarteam och en regerande mästare. Så att det är klart att de fattar att Sävehof skulle hitta på något. Men det såg verkligen ut som att de bara, vad fan händer det här? Jag trodde vi hade koll. Så gör de såna här grejer, det var vi inte beredda på. För de hade ju inget motmedel mot det här offensiva försvaret mot Bjärrenhult framförallt. Och de blev mer och mer stressade, släppte fler och fler mål. Och försökte verkligen så här tvinga fram ännu mer då på Bjärrenhult, som gjorde tekniska fel som vi sällan ser från henne.
Men det känns ju också som att den var nog ganska svår att förutse för Skuru-teamet, eftersom det var liksom nästan den direkta motsatsen till vad Sävehof gjorde i match 1. Man kan ju tänka sig att man justerar lite, så här, finjusterar, men här var det verkligen okej, från ett extremt platt defensivt 6-0 till ett då offensivt försvar. Och att det liksom spektrat däremellan lämnade de helt, utan gick liksom fullblown då på någon typ av sned 5-1, 5-1 punkt nästan liksom, i och med att det var så tydligt mot Bjärrenhult.
Ska vi bara innan vi går vidare slå fast lite siffror då, att det i första matchen ju var så att Skuru åkte ner till Partille och vann med 29-27, och sen glider vi in i match 2 och då spelar vi istället i Eriksdalshallen i Stockholm, och då står det ju 19 till Sävehof och 10 till Skuru efter halvlek 1. Så att har vi det liksom tätt i minnet nu när vi pratar vidare, för det är ju det som händer, scenförändringen från en första match där Skuru är lite bättre än Sävehof på bortaplan till att Sävehof är totalt dominanta i Stockholm.
Ja, och sammanfattningsvis så var det tre stora grejer som var ansiktslyftet i Sävehof, för det var det offensiva försvaret som Josef nämnde, där de fick jättebra ordning på Bjärrenhult. De spelade superaggressivt på Mattias Holmberg. Att de tryckte i kontringen, det såg jag inte heller i första matchen. Alltså, det är svårt att trycka i kontringen när du inte får tag i bollen, såklart. Men även när det fanns chanser så såg de inte så intresserade ut. Eller det var inte den här. Men här var det påkopplat. De sprang ta med fasen på allt. Tryckte sönder Skuren första halvleken. Och i anfallet så tyckte jag att det var ett betydligt mer... de gick på mål. Alltså den här superslitna klyschan. Vi måste titta på mål och gå framåt. Men det var stundtals var det fan med så enkelt det såg ut. Att i match 1 så var det, nu ska vi dra isär den här spelaren och så kommer du i det här spelmönstret. Och så tror vi att de reagerar så här. Första målet de gör, Laura Jensen bara... Ja, okej, Bjärrenhult, här står du som spets. Jag skiter i det. Jag går rakt på det nu. Så springer jag förbi dig och så skjuter jag. Oj, 1-0. Och så var det flera gånger. De bara bestämde sig att nej, men nu kör jag här. Jag trycker fram och så skjuter jag och så blir det mål. Och Nordström hade en räddning, tror jag, på hela första halvlek. Så att det var de tre stora grejerna som gjorde att Sävehof ledde med 9 i halvtid. Men sen skulle det ju... Sen skulle ju matchbilden förändras en del till andra.
Jag tyckte Jamina Robert sa det väldigt snyggt till er i tv också. Att efter första matchen så kändes det som att Skuru kunde Sävehofs spelval bättre än vad de själva kunde. Och att de bara, nej men nu får vi skita i massa rörelser och sånt. Och bara tänka gå på mål istället. Så att, de var ju även själva inne på det. Men då till scenförändringen. Ligga under med 9. Ni gjorde ju en intervju med Mattias Holmberg när ni frågade så här, ja, men hur ska ni tänka nu när ni kliver ut i andra? Och alla som tittar och så tänker ju att, ja, vad fan ska hon säga? Ja, vi ska göra lite annorlunda, vi ska kämpa lite hårdare. Men ingen tror ju på riktigt att man kan vända en matchbild på det sättet som Skuru gjorde. För i andra halvlek så var de ju mycket bättre än Sävehof. Hade inte marginalerna varit 9 mål utan kanske 5, 6, 7, vilket det brukar vara i en vanlig match, då hade de glidit förbi. Och känslan var ju i hela andra halvlek att de kommer, om de kommer i kapp, om de får liksom häng på det här, då kommer de glida förbi och vinna det här.
Ja, 100%. Och de gör lite samma grej som Sävehof på något sätt. Att de säger, okej, nu får vi skita i det här. Nu slänger vi ut, det första vi gör är att vi slänger ut 2 offensiva försvarare. Försöker stressa dem. Fick utdelning på det. Josef kan säkert lägga ut texten kring varför de fick så bra utdelning. Annars kan jag också göra det. Men det var en omställning jag gjorde. Gick ut i ett 2-4, eller ett 4-2 rättare sagt. Stressade fram lite förhastade avslut från Sävehof. Och så tryckte de själva. Och det man ska komma ihåg, även från första halvlek, det stod 4 lika. Och alla de 4 målen hade tillkommit på Skurus vänstersida, alltså Sävehofs högre sida i försvaret. Där de brutit igenom 3 gånger om De Jong, Voutilainen, hittat ut Elin Hansson. Så att i sitt andra fastryck hade Sävehof fruktansvärt svårt att stänga igen sin högersida i försvaret. Och det tog Skuru verkligen fasta på i den andra halvleken. Alltså hur många karbonpapper uppspel var det? Som bara, de tryckte upp, bollen gick till vänster 9. En gång, var tredje gång så dök De Jong igenom och satte den. Men ofta så bara ett utspel till Elin Hansson som inte hade sprungit ner i struten. Utan hade den här halvhöga utgångspositionen där hon kommer snett uppifrån och skär in. Alltså, gjorde hon 5 eller 6 sådana mål i andra halvlek? Det kändes som att det var bara... And another one, and another one, and another one. Och helt plötsligt, ja vad fan, nu har de gjort 7 raka mål här. Mm. 24-25 var de uppe och nosade på.
Ja, väldigt snyggt. Och den där, alltså när hon hoppar därifrån, Elin Hansson, det är nästan hennes bästa läge. Hon sätter väldigt mycket där.
Ja, hon är jävligt bra där. Alltså, det är det jag tycker är en av stor... Alltså, Elin Hanssons storhet är att hon är... så mångfacetterad för att vara, ja, men som kantspelare, att hon behärskar så många element. Hon, alltså jag berömmer ofta hennes försvarsspel som är grymt. Hon är bra från struten, men hon är också det här, kan komma snett uppifrån, alltså variera sina avslut. Alltså hon var ju grym, hon var ju matchens queen, alltså hon var fantastiskt bra.
Får jag fråga en grej? När man kastar ut ett sånt 4-2 försvar, när man liksom frångår det man har gjort innan helt hållet, så är det någonting man har som tränare tränar på med sitt lag och så här, ah, men det här kan vi kasta fram och det skiter sig, eller är det någonting man får dra för laget i pausen, berätta, ah, men så här ska vi göra liksom, nu har vi inte testat det här innan men jag hoppas att det flyger. Josef, du som har haft Magnus.
Ja, nej, alltså jag har väldigt svårt att se att de har tränat på det. Kanske att det är någonting de har liksom lagt till och har kört någon gång på träning och liksom, liksom pratat lite om vad syftet är och vad de framförallt vill åt. Men så är det väl mycket att liksom så här, sätta ut två spelare som är lite bra på att vara energiska och jobbiga. Jag gissar på att vara Bjärrenholt och Eden Hansson typ.
Mm.
Jag såg inte andra halvlek. Men, och att liksom hitta de typerna det passar och liksom gör någonting som motståndarna inte är beredda på. Jag tycker ju att det görs för lite såna här grejer. Det är klart, jag kan tänka mig att det är också nu för att ja, i och med att i final så spelar det inte så stor roll vad man torskar med. Men det tycker jag ju generellt i och med att vi har en slutspels... alltså ett slutspel i Sverige så tycker inte jag målskillnaden brukar bli. Jag är förvånad över att inte fler lag gör såna här grejer oftare. Men med det sagt tycker jag att det är jäkligt imponerande att... ja, att de vågar så att säga. Det blir det är ju en typ av Hail Mary och jag tycker att det är helt rätt att ta det. Den chansningen.
Ja, vi frågade De Jong efteråt också i studion om det är det så här, precis den här frågan som du ställer. Är det här någonting ni hade i bägen eller var det något ni tog på uppstuds? Och svaret blev väl precis det som du sa, att ja, det är ju inget... Inte så att vi har tränat jättemycket på det, men vi har testat det någon gång och ja, vi fick chansa lite grann. Så att, ja, det var ju som du säger, så fick de den perfekta utdelningen på det. Och jag tycker också att Sävehof agerade väldigt märkligt i det. De hade väldigt... Ja, jag tyckte det var förvånande hur de valde att tackla det i 6-6. Sen gillar jag i och för sig att de agerade snabbt och tänkte, ja, men okej, ni vill spela aggressivt med två försvarare, då tar vi ut målvakten och spelar 7-6 och då får vi automatiskt ner den ena eller båda av era spetsar och då har vi liksom kontrat med taktiskt drag och då borde vi ha liksom så här, desarmerat det här vapnet. Ja, och det är samma sak, i teorin ja, men det som händer alltid när du spelar 7-6 är att tempot går ner. Att du ligger, då, för då är det inte det här stenhårda attackspelet. Man blir lite passiv och spelar lite mer minihandboll och ska leta efter de här luckorna. Och det var ju bevisligen inte Sävehofs melodi i match 1. Och det var inte Sävehofs melodi i match 2. Och så fick man dålig utdelning, kasta bort några bollar, skur gjorde några öppen kasse. Och helt plötsligt var man, fuck, det här 7-6-spelet funkar ju inte. Okej, då försöker jag gå tillbaka till att hitta lösningar i 6-6. Och så kände de hela tiden att vårt avstånd krymper för varje jädra anfall här. Så till slut var det ju... Ja, men jag säger det, när Thea Blomst till slut fick gjort det där 26:e målet.
Mm.
Ja, alltså man såg hur alla axlar i gula tröjor bara så här... De liksom bara sjönk lite. För hade det inte kommit och skurade, hade kommit upp till 25-25... Ja, det vet inte fan om det inte hade varit spiken i kistan där och då. Men att de bryter det momentumet efter 0-7. Får in ett linjemål och bara... Okej, nu har vi två måls överläge här. Och sen så gör de ett mål till. Nu har vi tre måls överläge. Då är det helt plötsligt ett stort överläge från att ha haft 9 och tappat det. Så var känslan där att de liksom... Ja, men gött, nu har vi lite buffert igen. Men ja, så små marginaler.
Jag hade nästan behövt en idrottspsykolog i det här avsnittet för att reda ut det. Men det är också väldigt ovanligt att man tar i kapp ett sådär stort avstånd när man inte har en jättematch på någon av målvakterna. Och det är väldigt ovanligt att Skuru, ja, överhuvudtaget byter målvakt. Det ser man ju inte så ofta. Och nu byter de fram och tillbaka mellan första och andra målvakt. Och också släppte in tredje målvakten, den unga Ellen heter hon väl, va, i förnamn, Dahlström i efternamn i alla fall. Som var inne och gjorde några i och för sig rätt fina räddningar. Men ja, det märktes ju också att hon kanske inte riktigt är färdig på den här nivån. Och så ja, tillbaka och fram och tillbaka. Har du någonsin sett det förut, Charlie?
Att man byter,
hey, att
in alla målvakterna fram och tillbaka.
Eller så här mycket.
Nej. Alltså det är liksom, man har ju knappt sett de andra målvakterna. Det är ju, alltså mot Hör så, när Nordström hade en dålig match så fick hon ju stå ändå. Mm. Det är ju lite det, det sätter man ju på pluskontot för Sävehof så att säga, att de faktiskt har två målvakter och använder det väldigt bra i match 1. Det började som gjorde en fin första halvlek. Kron Andersson kom in och höll på att verkligen göra match av det. Eller gjorde match av det och höll på att räcka. Så att, och den, där är ju inte Skuru bevisligen.
Det mesta man har sett av andra målvakten Björkman, Linnea va? Det var ju då, eller som jag har sett i alla fall, det var ju då när Josefin Nordström fick det där skottet i ansiktet i första matchen. För hon, jag vågar nästan killgissa att hon typ har någon så här sjuksköterskeutbildning, för hon var jävla aktiv med att liksom så här rota i medväskan och hitta grejer liksom. Det kändes som att det var lite så här, henne fan, vadå jag ska ju inte stå för att det var så
länge
sedan
liksom,
ja exakt, fan ta lite is här så löser vi det här.
Fy fan vilken härlig målvaktskollega att ha.
Ja, skämt.
Annars här bara, du ska nog gå och sätta dig nu va? Du ska nog inte stå med va? Jag får nog gå in och lira här nu coach.
Hur många fingrar har du
gjort nu? Nej, vad fan, du ska stå. Ja, det var nästan tre. Du har rätt. Det var nästan tre.
Nej, så är det. Men om vi nu ska sätta upp det här då. Det är ju verkligen ett sånt mindgame nu tycker jag. Alltså vad ska tränarna göra nästa gång? De har båda gjort lite grejer som har funkat skitbra. De har också drabbats av några grejer som de absolut inte har kunnat lösa. Nu viftar båda två med fingrarna här och drar en liten lapp här. Josef får börja svara.
Ja, tack. För det som är intressant är ju att det är en match av fem. Är ju att känslan är att bägge lagen lite har visat alla sina kort. Alltså så, nästa gång kommer inte Skuru gå upp i ett 3-3-försvar. Liksom, utan nu vet ju Sävehof att det är 4-2 som är alternativet. Och samma sak det här att Sävehof gick ut i den här 5-1-punkten eller vad man nu vill kalla det, skuggningen av Bjärrenholt, det är ju också något som Skuru kommer att ha diskuterat, så att det är verkligen intressant hur det fortsätter nu.
Kul att du säger det Josef, för jag tror att du har hälften fel, för jag tror tvärtom att det absolut finns ett 3-3-alternativ för Skuru. Och det grundar jag på att de har förlorat, förutom mot Sävehof så förlorade de två serier, de kanske förlorade fler, men de har inte minst två seriematcher de förlorade. Mot Skövde HF, som var en superskräll, och mot Önnered, som inte var en så stor skräll. Men i båda de matcherna så låg de under ganska stort i halvtid, och deras sätt att komma tillbaka och nästan lösa det var just ett 3-3-försvar där de fick bra utdelning. Så att det finns där.
Men då är det i alla fall blottat då, så att säga. Så att
ja, det är det absolut. Det har du rätt i. Alltså Sävehof, om de har gjort läxan så har ju de förberett alternativ för ett 3-3. Det är bara det jag vill säga.
Ja.
Men det som jag tror... Och också så här, jag har ingen aning, men om ni såg bilderna efteråt på en oerhört frustrerad Skurutränare som gick i korridoren och sparkade på grejer.
Mm.
Så det kan ju bero på vad som helst. Det är klart att man är förbannad kanske på första halvlek. Man är förbannad på att man inte kan ta tillvara på en stor chans att ta 2-0. Man är förbannad på att man nästan löste det. Men jag kan tänka mig att han också är förbannad på att han liksom så här, han var ju tvungen att blotta det här, 4-2, och löste nästan en seger på det, men det räckte inte, och nu har, som Josef säger, nu har han visat det kortet. Så nu liksom,
och
det tror jag
liksom
också
inte.
Är jävligt frustrerande. Nej, det lönades inte, och nu kan han inte spela det, för att, eller ja, det kan han ju, men Sävehof har ju sett vad han har, så det tror jag är jävligt frustrerande också för dem, att de liksom var tvungna att blotta en grej som nästan funkade, men som de nu inte kan spela på samma sätt.
Så, vad tror vi då om nästa match?
Jag tror att Sävehof kommer fortsätta spela offensivt på Bjärrenholt. Det finns liksom... Det finns ingen logik att inte göra det. Hon är spindeln i nätet. Det finns bra handbollsspelare i Skuru, Daniela Dion och Ellen Voutilainen, men det är Bjärrenholt som ligger bakom. Ja, du sa det själv Sjölin, hon låg bakom allt i första halvlek i match 1. Det är hon som hittar Mattias Holmberg gång efter annan, det är hon som löser upp knutarna. Dion är en av seriens bästa handbollsspelare, men hon är inte inte den Daniela De Jong hon var i november innan operation och så vidare. Ellen Voutilainen har tagit fantastiska kliv offensivt, men hon är inte heller Alexandra Bjärrenholt. Så hon kommer absolut fortsätta spela offensivt på Bjärrenholt. Alltså, gör de inte det, det skulle förvåna mig oerhört. Så det tror jag vi kan vara säkra på. Och Skuru kommer fortsätta praktisera offensiva alternativ, om det så är 5-1, 4-2 eller 3-3 får vi väl se. Men jag tror att de kommer laborera inom de gränserna.
Mm, det ska bli spännande att se vad det blir för drag och motdrag och motdrag på motdragen och så då. Kul att notera att det ju då är två bortasegrar där, vilket det också är i handbollsligans möte, för där är det också så att vi har inget hemmalag och fortfarande vunnit framför sin egen publik. Och jag tänker att vi rör oss vidare nu då från damerna till herrarna och pratar lite Skövde och Ystad. Det är en jävla härlig batalj det där också. Ska vi börja med första mötet då, så har vi den kronologin också snygg och tydlig. Och då får vi åka ner till Skövde. Och så får vi sätta oss in i... Först då hur Skövde tänkte och tog sig an den här matchen, men kanske ännu mer intressant då vad det är som Ystad har sett och gjort som löste att de till slut då fick in 30 bollar mot Skövdes 28.
Ja, men jag såg ju matchen, men jag minns inte mycket detaljer från match 1 faktiskt. Jag blev helt uppslukad av match 2 här förleden.
Mm. Ja, men
jag vet att jag har grejer jag kan ta från lite. Match 1. Men börjar du så kommer jag komma ihåg.
I'll jolt your memory så att säga. Den stora grejen var enkelt förklarat att de spelade superaggressivt på Mattias Helt Jepsen. Han fick inte alls det här goa utrymmet som han gillar att ha, där han får leka handboll och må bra och lira in den till Dan Bekansen 3-4 gånger på halvlek och allting frid och fröjd, utan där spelar de jävligt aggressivt mot det, och det fuckade upp Skövde lite. Det är samma, de kan ju inte varit överraskade över att Ystad skulle försöka få stopp på Mattias Helt Jepsen. Men att Ystad skulle göra det så bra var de kanske inte förberedda på riktigt, Skövde. För jag tyckte att de såg frustrerade ut och försökte tvinga fram grejer. Vilket är en kontrast i match 2 när vi kommer in på den. Att där ser jag en stor tydlig skillnad i hur de agerade. Vi kan ju inte nämna Kim Andersson. Alltså den starten han har i match 1. Ystads 10 första mål så är han direkt inblandad i 7. Han har gjort några själv. Han har typ 2 mål, 3 assist. Ytterligare ett par inspel som leder till straff. Alltså de bara körde liksom.
Man såg ju att han var rätt jävla sugen på att ta hem det här guldet nu till Ystad.
Ja, verkligen.
Jag tycker lite från match 1. Det som slog mig var lite samma sak i herrarnas som i damernas. På så sätt att jag tycker att Ystad IF känns som att de justerar mer detaljer i inför varje match liksom, så här vill vi spela. De har en extremt tydlig rollfördelning till exempel i alla 2-mot-2 situationer hos Jack Turin. De litar väldigt mycket på Stenmalm att klara framförallt Helt Jepsen då väldigt mycket och att man liksom, där kan man se spår, medan Skövde tycker jag mer går på sin trygghet och att de spelar på så som Skövde spelar, oavsett lite vilka som står på andra sidan banan. Och att ibland så blir man lite... Jag tycker att det är svårt ibland att förstå mig på Skövde. Och det gäller inte bara match 1 utan även match 2. För att till exempel då Kim Andersson, han har ju fått enormt mycket yta ändå att jobba med. Alltså det är klart, det är Kim Andersson. Han tar det.
Han skaffar sig yta.
Exakt, man kan inte stoppa honom helt. Men jag tycker ofta som man blir liksom slående. Att de blir slående passiva mot honom.
Han ska inte få ta 3 steg, gå upp i luften och hänga in på 8,5.
Exakt.
Det känns onödigt.
Och han har ju vissa situationer som han tycker om, såklart, som alla spelare. Och att jag tycker inte att Skövde, det ser inte ut som att Skövde har pratat igenom situationerna lika tydligt som jag kan se att Ystad har gjort det. Och sen, det är ju inte, det kan ju bara vara att jag inte, alltså att det är något som jag inte märker. Men det är, jag märker det åt andra håll, så att säga. Så det, där är det mycket tydligare. Men sen så är också, jag vet inte hur många straffar Skövde missade i första, om det var det 3 stycken eller?
Ja, det kan nog varit.
Jag tror att det var ett par stycken, och det är klart att det blir också jätteavgörande när det är så pass jämnt liksom.
Men tänk dig också att vara Ystad och vara Filip Stenmalm och känna liksom, du har precis spelat mot Sävehof för 4 matcher. Du har spelat mot Elias Arshipagöt i 4 matcher. Han har liksom haltat och gjort 11 mål. Och bara, åh fy fan vad gött. Nu är det bara Mattias Hjelt-Jepsen som är svinbra. Mm. Alltså det är typ så sjukt att gå från, alltså att det kan kännas som en lättnad att möta en av de allra bästa.
Ja, och samtidigt får man ju säga att hittills så är det ju verkligen 2-0 i matcher till Stenmalm. Ni satte ju upp den lite som en match i matchen inför match 1 och intervjuade bägge kring det liksom. Men där har ju, så länge han har hållit sig på banan Stenmalm, så har ju han löst det med bravur. Sen så lite, om vi ska gå över lite till match 2, för att jag tänkte jag skulle vara lite oenig med dig, Charlie, som jag ju ibland är. För att om jag, du får gärna bekräfta, men jag vill minnas att du sa i studion efter match 2, där ju Skövde vann i förlängningen, att det kändes som att Skövde inte ägde matchen, men förde matchen i alla fall. Framförallt i andra halvlek, från att de kom ikapp där.
Ja, precis.
Match 20 eller minut 20 eller något sånt där.
Var min känsla, ja.
Ja, och jag tycker ju nästan helt tvärtom. Jag tycker att Ystad är mycket bättre än Skövde egentligen i hela matchen, och typ också i förlängningen. Men den stora skillnaden är ju att Fabian Norsten, han slutade väl på typ 47% och stängde ju helt sista 10 förlängningen, men har ju också en andra halvlek där han ju pillar ner Kim Andersson till exempel, jag tror 3-4 gånger på skott, där, som jag tror att Ystad känner att så här, ja men det här läget är vi nöjda med, här får Kim Andersson skjuta från typ 8 meter, kanske lite väl brett några gånger. Men att Fabian Norsten gör ju en fantastisk match. Och blir tydlig, tunga på vågen liksom.
Ja, men helt rätt. Alltså Norsten, grym. Alltså vilken uppryckning. Så det går ju inte att bortse från det. Men saken är att Venfeldt var ju typ lika bra. Alltså han var ju, han landade iväg på slutet för att de gör inte ett enda mål i förlängningen, och Norsten har några fler, absolut. Men så som Venfeldt börjar, att han avslutar första halvlek med en straffräddning, börjar andra halvlek med ett par friläggesräddningar, där Skövde faktiskt luckrar upp Ystad-försvaret. Så att känslan som jag hade var hela tiden att vad fan, Skövde hittar helt andra lösningar i den andra halvleken, kommer igenom, men de liksom fuckar upp det gång efter annan. Men det kändes som att jag tyckte de kändes hetare och hade lättare att komma till lägen i andra halvleken. Men det är intressant, alltså att man kan se på samma match och ta med sig helt olika infallsvinklar, och jag har inte sett den efteråt, så att det är möjligt att jag omvärderar det, men det var så det kändes.
Men det är också så pass jämnt, så att det är liksom så här, båda kan ju typ ha rätt också samtidigt. samtidigt så Men det blir ju så påtagligt, framförallt det studsar mig också på, apropå Venfeldts match, att han ens spelade, höll jag på att säga. Men att det beslutet att han fick starta har ju inte haft ett speciellt bra slutspel. Och sen Kraft kom tillbaka har ju han varit så här direkt avgörande i vissa matcher. Var väl Sävehof match 5 blir det väl? Nej, match 4 måste det bli. På hemmaplan där andra halvlek där Kraft, eller Ystad knappt hade någon räddning. Och han var ju även bra i match 1 och de vinner liksom. Och det beslutet att byta honom var ju, ja, med facit i hand också helt rätt.
Det var ju coolt, ja.
Ja, men coolt.
Precis, alltså det måste man ju, ja, det måste man ju, ja, man måste ju imponera som du säger. Det är modigt av Oscar Kalén och liksom visar ju på fingertoppskänsla såklart när det blev som det blev.
Och det ska man säga också, det visade han ju också i kvartsfinalserien redan när han bytte in Christian Zetterlund som fick starta mot Malmö. Så att han har gjort det
förr. Precis, det har han. Och man kan ju bara spekulera i vad det beror på. Om det är så här att han vill ha igång två målvakter, han vill inte vara beroende, för att den dagen Kraft inte har dagen, då ska den andra målvakten inte känna att oj, här har inte jag stått på en vecka liksom. Eller om det kan vara att Kraft faktiskt kommer tillbaka från hjärnskakning nyss. Kanske inte är optimalt att han ska lira varannan dag så mycket. Alltså, man kan ju bara spekulera vad det är, eller om det bara är superbra magkänsla. Men sen är det också som någon sa till mig en gång när jag liksom, ni väljer, han var ju bra sist, ni väljer att starta med den andra målvakten. Och han bara, ja, det är en målvakt. Om han missar första fem, då kan man alltid byta. Så att liksom så här, men jag håller med dig absolut att jag hade ju inte förväntat mig att han skulle starta Wenfeldt, och det blev ju verkligen bra.
Så är det verkligen. Där är ju handbollen en rätt rolig sport rent taktiskt, tycker jag. Man kan göra den typen av chansningar för att det går så lätt att byta ut och byta in och byta sådär, vilket gör de taktiska dispositionerna mer flexibla. Vad är det nu?
Och sen
då?
Är det...
Ja. Kör.
Det är så här, min känsla i match 1, och det vet jag inte heller om du tycker att jag har fel då, Josef, men där var ju verkligen att Ystad var spelförande, eller förde matchen totalt. Skövde var ändå nära, kom tillbaka på grund av Ystad drabbades av 3 utvisningar på jävligt tät följd där liksom, och det höll på att lite stolpe in här och där, någon satt straff, så hade Skövde kunnat vinna match 1. Och vi ska ju verkligen komma ihåg att Ystad kunde ha vunnit match 2, borde ha vunnit match 2 rent av, med tanke på vad som hände sista minuten. Men ändå så är det liksom, sitter man här och tar med sig att, ja, men så här, det tyckte jag att Skövde gjorde bättre i den andra. Alltså det är så här, när de vinner så är det så lätt att fokusera på det de gör bra, och att så här, det här var en stor skillnad från första matchen. Man kanske lurar sig lite, men jag tyckte i alla fall, efter en lång utläggning här och det jag ska komma till sak, att när de i första matchen blev väldigt ställda och frustrerade och irriterade över att helt Jeppsen inte fick några ytor, och alltså Bekansen gjorde 2 mål, eller 1 eller 2 mål i första matchen, helt Jeppsen 1. Alltså det var så här, ja, de kom liksom aldrig loss från det riktigt. Medans i match 2 så kändes det som att de kom med vetskapen om de kommer fortsätta så här, de kommer spela svintajt och aggressivt på Helt. Det är inte säkert att han gör så mycket mål eller får mycket utrymme, men vi är fine med det. Inte att vi kommer ha briljanta andra lösningar, men däremot så här, då får vi fortsätta spela långa anfall, ligga och spela smuggel, få in Turin i mitten, se om han kan få några skottlägen, spela långa jävla anfall tills handen kommer upp, och så får vi dra ett avslut. Och det kanske inte blir mål, men vi kommer i alla fall inte försöka tvinga fram aktioner bara för att Helt Jeppsen ska göra någonting och så åker vi på kontringar. Utan de levde med det på ett annat sätt och hittade andra lösningar på grund av att de spelade långa jävla anfall liksom, och högg när chanserna gavs. Och det tyckte jag var en stor skillnad. Att Helt Jeppsen hittade, han kom i målproduktionen efter 40-45 minuter tror jag. Och sen landade han ändå på 5, för att när tillfällena bjöds så då högg han.
Ja, jag vet inte om jag håller med om att det var säkert stor skillnad, men jag tycker nog inte att det var nytt, utan jag tycker bara att det, när Skövde är bra, då är det så de gör generellt. Det är lite det jag har pratat om här flera gånger, att jag tycker Skövde spelar ett ganska spontant anfallsspel, och det är på så sätt att likt alla andra lag så kör de någon kombination i början, men jag tycker Skövde mer än andra lag, även om alltså, många kanske tar lägen i kombinationen för att det där det brukar komma lägen så att säga, medan Skövde mycket mer bara, ja, nej men vi fick ingen läge, så då ligger väl jag här och liksom ligger och trycker. Mattias Hält ligger ju bara och fördelar bollen ganska snabbt fram och tillbaka, vänster höger, alltså vänster nio, höger nio, och i Bjarni Valdimarsson ja, ligger och liksom så här, brötar i så här, tunga mamman-situation efter tung mamman-situation liksom, i ett och samma anfall. Och det är ju Skövdes grej så att säga, att hitta just det här sena och att ha spela med mycket tålamod.
Om vi ska göra en sån grej i den då. Nu ska vi till Skövde igen. Sätter vi upp Skövde som favoriter eller sätter vi Ystad som vinnare på bortaplan igen?
Alltså Skövde har ju, tycker jag, nästan är sämre hemma än borta. Så det är ju inte bra för dem att de har hemmaplansfördel. Men alltså till skillnad från dammatchen då, så tycker jag inte att det hade hänt så mycket. Alltså Kim Andersson, eller som du sa Josef, jag tror att Skövde har lärt sig något från match 1, utan Kim startade precis som han fick göra i första matchen. Han gick in och han låg bakom de fem första här med och bombade och gjorde vad han ville. Han landade på 8 mål plus 7 assist. Så det var inte så här. Matchbilden var ju väldigt lik. Bara ja, att den här gången så var det Skövde som vann. Så, att, ja. Så därför är det svårt att säga att fan, det här taktiska draget var verkligen smart. Utan det var så här, den här gången så räddade alla målvakterna bollen.
Exakt. Nej, men jag tycker verkligen Skövde gör sin grej. Som de alltid har gjort, eller på så här, men i alla fall de senaste 2-3 åren. Och Ystad är liksom så förberedda som... Ja, de tycker jag har ju justerat mer grejer, men nu har ju de inte behövt justera mer så att säga. Sen kan ju det komma ändå. Men det är ju verkligen små detaljer som avgör. Alltså, det röda kortet på Stenmalm var ju såklart tungt och en väldigt omtalad diskussion som jag tycker att ni talade om. Jag har gett dig beröm, Charlie, privat, men jag kan ju lägga ut det i eten också, att ni på Simon skötte ju det grymt ihop med domarförbundet. Och nu var det ju inte bara den visserligen, utan ni hade ju hela halvtidssnacket om det här med mikrofon på Mirsad. Undrar vart ni fick den idén från. Att de samtidigt i match 1, Skövde fick ju världens möjlighet att komma i kapp där med alla de här, de var väl 3 man på banan ett tag, Ystad. Så det är ju liksom sådana grejer som kommer att avgöra. Extremt imponerande av Hampus Karlsson, inte bara sättet han har spelat utan också som kant. Jag tror att han är den kant som har tilldelat flest straffar och 2 minuter i historien, tror jag. Men han tar också och sätter dit sina lägen när han får dem, och har verkligen gjort det bra. Bland många andra.
Fan, jag hade velat credda dig för idén, Josef. Så jag förstår ju hur du lägger det pusslet. Men det innefattar ju en länk, nämligen mig. Att jag skulle ha tagit en idé från dig och lagt den vidare. Men jag hade ingen jävla aning om det här.
Nej, det
så kan man tänka att det är jävligt slött av mig att inte hoppa på en bra idé.
Ja, exakt.
Den fick de komma på själva.
Ja, ska väl för lyssnarna då säga så att jag är tjatig om... Eller jag tycker att i den... Jag kollar ju en del dansk handboll, och där är det i varje tv-match har ju domarna mikrofon på sig som går ut till tv-tittarna när kommentatorerna, tror jag, väljer liksom när de ska ta in tv-domarnas mikrofonljud. Och sagt
det hade till, varit svinbra.
Ja,
det hade varit asket.
Det hade varit roligt, spännande också, man vet inte riktigt vad man får höra, men också väldigt utbildande, tror jag. Det finns ju några grejer som ja, man vet inte riktigt och man fattar inte riktigt. Och det hade varit jätteskönt att få höra vad en domare säger där och hur de motiverar och förklarar.
Och det var ju just det man tog till sig, bara det att alltså dels den här mikrofonen på Krutagic, men också intervjun med den ena Gomer efter matchen om hur han såg på de olika situationerna. Och det blir väl Åström, va? Jonas Åström var ju där i paus också och diskuterade lite kring men domarnas roll och allting. Och jag fick ju en helt annan liksom, respekt eller empati och förståelse för domarna, vilket jag historiskt sett har saknat ibland.
Det är precis det man bra. Får. Ja, men det är precis det man får. Och jag hade ju, alltså jag hade ju kunnat stå där i 10 minuter till och men Martin här då, varför blir det styrmer här och inte styrmer där? Eller hur ser du på det? Vad är det svåra med de här? Eller de här långstepp-grejerna som ingen av oss riktigt fattar. Vad är det som gäller här?
Man kan stå hur länge fattat. Som helst. Han har fattat.
Det är alltid där för 2 minuter.
Så. Det är perfekt.
Han är fan ett geni.
Han har i och för sig inte läst av det i sitt eget försvarsspel, va? Han åker på det ibland.
Nej, det är det. Han är inte ett geni. Nej. Han har så här, varför åkte jag på den här? Ja. Alltså, han har inte fattat en enda gång varför han får straff på 2 minuter. Utan han bara, fan, det är liksom, varje gång jag missar så får jag straff på 2 minuter. Undrar vad fan det beror på. Och så bara, för han agerar ju likadant själv bakåt.
Jaha, hörni, har ni någonting ni vill addera innan vi rundar av? Det är fan match redan. Ja, när den här podden släpps så är det ju imorgon och i övermorgon också.
Ja, det är väl SOE idag, måndag, va?
Ja, det är Sävehof Skuru måndag, så är det Skövde Ystad tisdag, Skuru Sävehof onsdag och sen är det Ystad Skövde fredag.
Nu börjar det bli läge för ett extra avsnitt, tycker jag.
Kul!
Ja, visst. Absolut.
Charlie, när vill ni
spela in det, grabbar? Jag har tid mellan 23 och 00 på onsdag. Nej, det har jag inte. Nej, men tisdag. Nej, men vi får se, grabbar. Jag kommer ju hem en halv dag på torsdag där. Så att min familj känner igen mig. Så då kanske vi kan ragga ihop något. Det är nog Jenny sugen på. Kan du ta ungarna en stund? Jag ska bara spela in lite podd här, grabbar.
Men du, sen när Patreon-pengarna dimper ner, då blir det tyst på henne, tror jag.
Precis, du renoverar ett hus. Det är ju bara att lägga till extra fina liksom, knoppar i köket.
Varför tror ni att jag sitter här? Jag har sovit 15 timmar de senaste 3 dygnen. Det är ju bara för det. Men ni skulle ju kunna ta med Christian kanske, komma med lite fräscha infallsvinklar, slippa höra mitt kött. Det gör ju ni för fan dygnet runt ändå nu.
Jag har faktiskt, det var länge sedan man fick höra en riktigt god anekdot om Sarahia i Drotta, så det är jag faktiskt sugen på.
Man blir ju ibland.
Han kan få lägga ut texten om Svenska Cup-lottningen där det är 3 gånger Halland i samma grupp ju.
Exakt. Ja, han har ett finger i alla spel.
I varenda syltburk. Men då gör vi så, Charlie. Nu ska vi låta dig gå och knyta dig så att vi fortfarande kan ha dig hel och ren och fräsch i tv-rutan framöver. Säger vi då stort tack till Josef, Charlie och alla som lyssnar, på ett extra stort tack till alla våra patrons. No. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, everyone. Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.